Jag tror på att Gud gör under. Och vi samtalade om det här vid frukosten, några stycken. Och jag berättade lite om min mamma som skulle ha dött när jag var 3 och min syster 5. Men hon fick, precis som kung Hiskia i Bibeln, 15 år till att leva, kan man säga. Det var en bön som pappa bad då, att hon skulle få leva åtminstone till jag och min syster växte upp och klarade oss själva. Hon dog, eller Gud tog hem henne, när jag var 18 och min syster 20. Men under de åren fick vi se stora under. Mamma blev bland annat helad från skelettcancer på Edsvära veckan. Så jag tror på och vet att Gud kan göra under. Men det är inget som vi tar för givet. Det är bara en försmak av det som kommer. För det fullständiga det kommer när Jesus kommer tillbaka. För alla som är redo och som tillhör honom. Alla som vill ta emot honom. Och min mamma bad alltid, ske din vilja. Det var hennes enkla bön. Det var inte så att hon hade någon jättestor tro, ingen uppumpad prestationstro. Inget sånt. Hon överlät sitt liv i Guds hand. Hon förtröstade på honom. Ske din vilja. Och det var ju, som ni vet, under en väckelsevåg, kan man säga också. Det hände ganska mycket på 60- och 70-talet som det var. Och då händer också mer, ofta mer under och tecken. Men mina föräldrar, hela min uppväxt, de bad om en genomgripande väckelse. Och det där tyckte jag lät så tråkigt och tjatigt. Så att det tyckte jag var mest jobbigt. Så när jag kom tillbaka till Jesus 1989 och överlät mitt liv, hela min framtid, och det var med ett beslut 100% att säga ja. Och ungefär, jag vet inte exakt, men ungefär 1,5 år senare när jag är i bön, för då hade den helige ande lett mig in i och visat mig verkligen jag ska be för församlingen, den församling som jag var med i då. Jag ska be för Sverige och så vidare. Allt det som han la på mitt hjärta. Och när jag var i bön en dag så får jag se en syn. Jag hade aldrig sett en syn i hela mitt liv. Jag hade fått bilder och så i bön när Gud talade. Som vi brukar kalla kunskapens ord. Jag tänkte aldrig på eller förstod att det var en nådegåva överhuvudtaget. Men jag får se en syn. Och jag är i bön. Och jag låg på knä. För jag älskade att be på knä. Vid min köksstol. I köket, det var min böneplats. Och när jag är där på knä i bön så är det som liksom för min inre syn så öppnar sig någonting. Och jag ser den kyrkan som jag tillhör. Men när jag ser den här synen, då vet jag att det gäller varje kyrka, varje församling, hemförsamling. Vad du än kallar det för, varje kristen gemenskap där man håller sig till Jesus och till Guds ord. Det här gäller varje sån gemenskap, kristen gemenskap. Och det jag såg, det var att det var som det stråla, billigt talat, av ljus och härlighet i församlingen. Och människor, de kom från olika håll. Till kyrkan. Det var som de bara drogs dit. Och jag förstod att det här är Guds ande som drar människor. De drogs dit som till en magnet. Men det starkaste det var där inne. Det var förnimmelse. Det var inget annorlunda med människor, med församlingen. När nu kyrkan fylldes av människor där inne som drogs dit. Men Guds härlighet var där. Det var en atmosfär. Och det jag upplevde och det jag förnam, det var så starkt. Så det var som jag tyckte jag var i himlen. Och jag bara, här skulle jag kunna vara i evighet. Det var mättat av Guds närvaro. Ja, ni som har smakat detta, ni vet. Men detta var det starkaste jag hade upplevt och sett. Det var som Jesus var mitt ibland dem. Och så förstod jag, det är det här som är väckelse. Nu förstod jag vad väckelse är. Och det fanns inte ord för att beskriva det jag såg och det jag upplevde. Men så förändras synen, för den kom i 3 delar, kan man säga. Och nästa del, Då var det inte några människor som hade kommit. Det var församlingen precis som den var. Och det var en tung och allvarlig stämning. Och det var som skymning. Det var varken natt eller dag, tyckte jag. Det var skymning. Och församlingen låg på knä i bön. Och det var inte bara vanlig bön. Det var ett nödrop till Gud. Det var en förkrosselse. Och det var en nöd. Och jag tyckte det var så smärtsamt, så det var som ett svärd, tyckte jag, gick genom mitt eget hjärta. Så jag ryggade tillbaka för detta, för det var ett fullständigt nödrop till himlens Gud. Och jag ropade inom mig till Gud, men måste detta verkligen ske? Måste detta verkligen hända? För jag tyckte det var så smärtsamt. Och Gud svarade. Och när han svarade, då tyckte jag att hans röst fyllde hela universum. Detta måste först hända. Detta måste först ske. Men när jag såg den där nöden, då samtidigt upplevde jag Guds gensvar från Guds hjärta. En sån brinnande kärlek. En sån brinnande kärlek från Gud till sitt folk, till alla som söker honom. Så jag visste, om jag får gripas av den kärleken, då är jag beredd i mitt liv. För det var Jesu kärlek, Guds kärlek till oss som jag upplevde. Så kom nästa del i synen. Och då satt jag, tyckte jag, på yttertrappan till kyrkan. Och den var tyst och tom. Och jag såg mig omkring. Och började undra, men vart är de? Vart är församlingen? Och så var det som att Gud öppnade mina ögon, så jag fick se in i hemmen. Och där såg jag en här, en där i sitt hem, en där i sitt hem. De satt alla var och en med sin bibel och läste och bad. Och jag hörde hur Jesus sa: de är alla, var och en, inför mitt ansikte och söker mig ensamhet. Och när jag sen efteråt tänkte tillbaka, förstod jag ju att jag fick se de här bilderna i motsatt ordning. Jag fick se vad Gud kommer att göra. Men jag fick se vart det börjar. Det börjar med den personliga relationen. Du och Jesus. Bara du och Jesus. Och sen tillsammans som Guds folk. I olika församlingar eller husgrupper. Var man än är med. Tillsammans. Och det är bönen och ordet. Bönen tillsammans som är. Vi brukar säga att det är som motorn. Utan bön så blir det helt. Det blir ingenting. Men det är det som är liksom det viktiga. Och det tredje, Guds härlighet. Men jag förstod att någonting är det som kommer att hända. Någonting är det som gör att Gud för oss till den situationen som gör att vi verkligen ropar till Gud. Ett nödrop. Någonting. Och det är bara Gud, tror jag, som kan verkligen föra oss dit. Jag vet inte vad det är. Men många har ju fått att det kommer sådana tider när vi verkligen drivs in i Guds närhet och drivs till bön på djupet. Men det är Guds verk. Nu gick ju tiden. Och när Gud talar det ofta, så är det så starkt för oss så att vi tror att det ska ske direkt. Så jag förväntar mig att det skulle hända vilken dag som helst. Men allt var som vanligt. Och tiden gick och jag började tvivla och tänka, vi kanske har missat chansen. Men jag vet vid ett tillfälle särskilt, när jag så tydligt kände, för jag hade då nästan gett upp hoppet. Jag så tydligt upplevde att Gud liksom gav mig det där för vissheten om. Även om du tvivlar, så står jag fast vid mitt ord. Vid mina löften. Och jag förstår, jag känner det, att Gud har inte ändrat sig. Hans löften står fast. Så gick ännu tid. Och jag frågar, börjar ropa till Gud, men varför händer inget? Varför händer inte detta? Och Guds ande ledde mig till Jesaja 30. Hela kapitlet. Jag hade aldrig hört en predikan eller undervisning om Jesaja 30. Jag visste inte, om någon hade frågat, hade jag inte vetat vad det stod där. Men jag läste hela Jesaja 30, och det var som hela kapitlet öppnade sig när jag läste. Och när jag ställde frågan till Gud, varför händer inget? Då fick jag svaret direkt ifrån Herren. Mitt folk har så mycket egen kraft fortfarande och så många egna planer, sa Gud. Därför väntar jag tills jag kan vara er nådig. Det fick jag som svar. Och det är utifrån bibelverserna. Vi ska läsa Jesaja 30 från vers 15. Ty så säger Herren, Herren Israels helige. Om ni vänder om och är stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Ordet här på, när det står i Nya testamentet, grekiska omvändelse, det är det som gör en U-sväng. Tillbaka till ursprungspunkten. Vänd om. Vänd tillbaka. Vänd tillbaka. Men ni vill inte, sa Gud till Israels folk här. Ni vill inte. Ni säger, nej, på hästar tänker vi fly fram, eller jaga fram, står det i gamla översättningen. Därför ska ni också fly eller bli jagade. På snabba hästar tänker vi oss av. Därför ska också era förföljare vara snabba. Tusen ska fly för en enda mans hot. Och för fem mäns hot ska ni alla fly. Till det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg. Som ett baner på en kulle. Därför väntar Herren på att få visa er nåd. Därför är han upphöjd för att visa er barmhärtighet. Och Guds barmhärtighet är ju det som för oss, leder oss till nåden. Till Guds nåd. Ty Herren är en domens Gud. Saliga är alla som väntar efter honom. Ordet saliga är sje på hebreiska. Kan också översätta överlycklig, eller ni vet, en djup lycka. Det är ju inte något ytligt, det är en djup lycka. Eller led på en jämn väg betyder ordet också. De som väntar efter Herren leder han på en jämn väg. Han jämnar vägen. Med andra ord, vänd tillbaka till Jesus. Stanna där. Se till att ditt fokus är på honom. Och vänta på honom. Så att drivkraften är hans nåd. Den helige andes kraft och inget annat. Då blir också frukten god. För det är den helige andes frukt. Och inte någonting som vi åstadkommer. Som jag sa, hade jag aldrig hört någonting förutom det här kapitlet. Och jag visste inte om då vad som står i vers 8, vad som står i hebreiska i grundtexten. Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok. Det sa Gud till Jeremia. Så att det bevaras för kommande dagar. Vilket också kan översättas de yttersta dagarna, den allra sista tiden. Alltså den allra sista tiden innan Jesu återkomst. Det är vad det här kapitlet och kapitlen både före och efter handlar om. Och det står som överskrift i Svenska folkbibeln. Förakt för Guds ord leder till undergång. Och det är talande ord det här. Så vi talar här nu om förberedelse inför ändens tid. Och det har redan sagts här innan. Och när det gäller andligt så är det bönen. Jag ser den här synen där hur Gud visar förberedelsen. Det är bönen, den personliga relationen med Jesus. Och den gemensamma, både bön och den andliga gemenskapen. Som Guds folk. Och det är Guds ord, Bibeln, att vi läser den. Utrustningen är anden och ordet, och återkommer ju hela tiden i Bibeln. Den helige ande och Guds ord. Den helige ande och Guds ord. Att vi läser och studerar Guds ord i ödmjukhet. Det är inte som en lagbok. Vi läser för att lära känna Herren, för att lära känna Gud och se och förstå hans vägar. Och när vi läser och när vi överlåter våra liv helt och fullt, då börjar vi förstå, ja men det här gäller ju mig. Så var det när jag kom tillbaka till Jesus. För det här med nådegåvor och att Gud talar, det trodde jag det var för någon slags elit, för några speciellt andliga. Och dit hörde definitivt inte jag, och det var jag ju fullt medveten om, att jag inte hade överlåtit mig helt och sådär. Men när jag gav mitt liv till Jesus, då började jag förstå, men det här gäller ju mig. Och jag började se, ja men det här är ju vanliga människor. Alla, genom hela Bibeln. Abraham och Sara, Jeremia, Hesekiel och in i Nya testamentet, Priscilla, Aquila, Paulus, allihopa. Den ena är inte lik den andra. Men det var ju vanliga människor som hade sagt ja till Guds kallelse. Och så började jag förstå, men det gäller mig. Gud kan tala till mig. Och jag började läsa böcker, vet ni, om mina så här riktiga föredömen. Det var ju de här ofta ensamma kvinnor som gav sig ut på Guds kallelse på missionsfältet, som man säger, alltså missionärer. Och jag läste de här böckerna och de var med om så mycket spännande saker. Och det var ekonomiska mirakel och de fick gå i tro och de fick... Jag brann, alltså det här måste jag få uppleva, jag tror det gäller mig. Och jag måste få säga att mycket, mycket av det har vi fått uppleva, Jan och jag tillsammans, och få gå i tro och så vidare. Men att gå i tro, vill jag då tillägga, det är att gå på ett givet löfte, på ett ord ifrån Gud, inget annat. Det är inte vi som går iväg och hittar på, eller ni vet, i någon slags inbillad tro som det lätt blir då. Utan det är när Gud har sagt. När han har visat. Det här är min väg. Då går vi. Då följer vi. I tro. Och det vi ser. Av de här föredömen som det är, som vi läser om i Bibeln. Det är att de var beroende av den helige ande. Beroende av Guds ledning. Och söta Guds ledning. Och vissa bibelord kan lätt missbrukas. Som har gjort att många kristna inte är så noga med att läsa Bibeln. Och man kanske har läst Bibeln. Men så har det blivit mindre och mindre. Trots att man har varit frälst kanske i många år. Det där ska vi akta oss för. Och inte lyssna på. För det kvittar om vi har varit frälsta så 30, 40, 50 år eller mer. För det är som färsk mat vi behöver hela tiden. Vi behöver Guds ord. Andra Korintherbrevet 3 och vers 6. Där citeras ofta bara de där orden, till bokstaven döda men anden ger liv. Jag menar, ibland så används, nu talar jag om när man använder bibelordet på felaktigt sätt. Så kopplar en del detta till att man inte ska vara så, hålla på med läran så mycket och läsa så mycket. Det är upplevelser och det är anden och det är detta. Det här ska vi stå upp med. För att Guds ord, det är allt det är vår andliga mat. Guds ord till oss är det vi behöver. Vägledning, korrigering, uppmuntran. Allt det får vi i Guds ord. Och det här när Paulus skriver det här. Då tar han lagen gentemot det andliga livet, det nya förbundet. Alltså det är inte så att vi läser Bibeln som en lagbok, att det här ska du göra, det här ska du göra, det här ska du göra, det får du inte göra. Utan det är för att lära känna Jesus. För ett liv tillsammans med honom. Och ett annat bibelord. Ja, jag vill också läsa andra Timoteusbrevet 3 och 16. Hela skriften, står det, är utandad av Gud och nyttig till undervisning. Och till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att gudsmänniskan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Hela Bibeln, Hela Bibeln, hela Guds ord, hela skriften står det. Allt Guds rådslut. Och så som vi som sades tidigare också, vi är beroende av den helige ande. Det står tydligt och klart att vi är beroende av den helige ande. Ett annat ord som jag också bara vill ta fram, Ordspråksboken 29:18. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Det här är också ett sånt där bibelord som lite granna har missbrukats, vill jag säga. Där man bara tar första halvan. Och så tar man den engelska från engelska översättningen direkt. Utan vision går folket vilse, eller går folket under, som det också betyder. Men vad är en vision? Ja, man uppmanar till att drömma stort och visionera. Men det där är ofta bara fantasier. Det hör inte hemma bland Guds folk. En äkta vision, det får vi direkt ifrån Gud. Och en äkta vision är inget vi kan hitta på. Och definitivt inget som vi kan uppfylla själva. Det kan bara Gud göra. Och det gör han i sin tid, i Guds tid och på Guds sätt. Så uppfyller han sina löften. Och om du har fått ett löfte, för en vision, det är ju alltså ett löfte från Gud. Personligt, eller till din församling, eller det sammanhang där du är. Så vågar jag säga att Gud kommer antagligen vänta tills det är omöjligt, om det inte redan är det. För det är lite typiskt Gud. Abraham och Sara, de var lovade en avkomma som himlens stjärnor som ni inte kunde räkna. Ni vet, när Abraham fick upp på stjärnhimlen, så ska din avkomma bli. Nu förstod inte kanske Abraham helt och fullt vidden av det där. För det är ju den som var Abrahams tro, men det var ju också en säd genom Isak och det judiska folket. Men tänk att Gud, han väntade. Och han väntade. Och de blev äldre och äldre. Och sen var det omöjligt, de kunde inte få barn. Mänskligt sett var det omöjligt. Men då uppfyllde Gud sitt löfte. Så om ditt löfte fortfarande, du ser någon chans att kanske det kan gå till så eller så, så kan du vara säker på att Gud kommer säkert att vänta till det är helt omöjligt. Så du kommer att säga, nu är det omöjligt. För Gud är inget omöjligt. Och han vill göra det på sitt sätt och i sin tid. Och vi har många andra exempel i Bibeln. Vi har Josefs liv. Den vision. Det var en sann vision han fick för om framtiden. Att Gud skulle använda honom och sätta honom i en väldigt speciell uppgift. Och kanske Josef tänkte som vi lätt gör, att vi har oss själva i centrum. Att jag ska bli det eller det. Men allt det där måste malas ner till Josef. Inte var någonting i sig själv. Då snabbt gick det. När Gud öppnade och för in Josef. Och Gud uppfyllde varenda ord. Varenda prick som han hade bestämt och lovat Josef. Så är Gud. För honom är inget omöjligt. Så här står det i Jesaja 46 och från vers 9. Det är Herren som talar. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna. Det är bra att läsa Guds ord, så vi läser sånt här och ser hur Gud, hur mäktig han är. Till jag är Gud och det finns ingen annan Gud. Ingen som jag, säger Gud. Jag förkunnar från början vad som ska komma långt i förväg, det som inte har skett. Jag säger, mitt beslut ska gå i fullbordan. Allt vad jag vill kommer jag att göra. Det är Gud det. Det är Gud det. Och så viktigt är det att vi håller oss till Guds ord. Att vi håller oss innanför Guds ords gränser. Så att vi också utifrån det, när vi lär känna Jesus Kristus, vi lär känna Gud, så ser vi och kan se när det här stämmer inte med Guds ord. Det här känner jag inte igen som herdens, den gode herdens röst. Och så kan vi förkasta det och lämna det och urskilja mer och mer och lära oss att urskilja det. Hur gör till den andliga mognaden? Kan vi läsa med Hebreerbrevet 5, kapitel 5 och 6 bland annat. Och ni vet hur det var i Korint som vi läste om. Jag läste lite från Korint igår. Där man hade börjat anpassa och lite grann kompromissa och förändra. Och Paulus, han kommer dit och han vädjar till dem. Och vad han gör det är han predikar korset. Där Gud utvärder det som ingenting är. Han pekar på Jesus som korsfäst, uppstånden. Hela tiden tillbaka dit, tillbaka dit. Tillbaka till Jesus, tillbaka till det enkla evangeliet. Det är bara där den äkta och sanna enheten finns. För nu var det splittringstendenser i Korint. Och några kapitel senare kan vi läsa om hur Paulus säger att ni kan inte ens äta fast föda, ni är som spädbarn. Ni får ju gå tillbaka till det grunderna, det enklaste. För det var vad som hände, man släppte in det här, man gick tillbaka till barnstadiet, man var som ett spädbarn. Och det är ju naturligt för den som är nyfrälst att vara som ett spädbarn och sen ett barn som växer upp. Så var det ju för oss allihop. Men det är inte naturligt att vara som ett spädbarn när man har varit frälst eller troende i 10 år eller 50 år. Det är en annan sak. Och vad är det som kännetecknar spädbarn? Ja, allt åker in i munnen. Man stoppar allt i munnen. Man äter allt. Och så får föräldrarna vara där och säga nej, aj, 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 liksom. Och ta bort det eller säga ifrån. Och så beter sig många kristna idag. Man åker hit och man åker dit. Och man äter allt. Ja, men det känns bra och det är nog bra. Man tittar inte, vad säger Bibeln? Man är som spädbarn, man stoppar allt i munnen. Ätligt och oätligt och gift och allt åker in. Bakgrunden här i Jesaja 30, det får vi i första delen av, i första verserna. Det står så här från vers 1. Ve de upproriska barnen, säger Herren, som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd. De som drar ner till Egypten utan att rådfrågat min mun, för att söka skydd hos farao och en tillflykt under Egyptens skugga. Faraos beskydd, säger Gud, kommer att bli er till skam. Tillflykten under Egyptens skugga en förödmjukelse. Till hans första var i Soan och hans sändebud kom ända till Harnes. Men var och en ska skrämmas över ett folk som inte kan vara den till nytta. Inte till bistånd eller hjälp, utan endast till skam och hån. Här ser vi exakt vad som hände när Guds folk, istället för att gå direkt till Herren, bara till honom som vi uppmanas till, som Gud kallar oss till, bara håller oss till Jesus. Istället går man till Egypten som en bild av världen, världens tankesätt och planer och strukturer och allt detta. Och där söker man hjälp för att leda eller för att få framgång och tillväxt. Precis vad som händer idag. Ve er, säger Herren. Det uppror mot honom det handlar om. Och det står om första i Soan och Harnes. Och det var dåtidens visaste män, ansåg man. Experterna, de visaste i världen. Och det är precis vad många gör idag. Man visar statistik om så många år. Så finns det inga frikyrkor och Svenska kyrkan går väl samma väg och så här. Ni måste göra någonting nu, uppmanar kända ledare. Det enda vi ska göra är att hålla oss till Jesus. Och har vi gått bort därifrån eller kommit på avstånd, så tillbaka dit. Tillbaka till honom. Tillbaka till Herren. Inget annat. För den kyrka och de kyrkor som nu kompromissar och tar in det här för att anpassa sig och bli accepterade i världen, de blir till hån och skam. Och vi ser det redan hända. Man skrattar. Man skrattar åt sådana kyrkor. Men den som håller sig till Jesus, även om det nu innebär kanske både förakt och hån, så är det som håller i längden. För då är Gud med. Då är han med. Och de som kommer att söka sig till Herren, de kommer att gå till dem som de vet står för sin tro. Bekänner Jesus. Står för Guds ord. och älskar Jesus och har någonting att ge vidare. Vad som händer i det här, det är ju det klassiska. Man ser upp till det som är stort. Åh! Men Gud i kapitlet här, han kallar allt detta för Rahab. Den storordiga som ingenting uträttar, betyder det. Det handlar om övermod, ett system som skryter men inget uträttar. Det är hur Gud ser på dessa företagstänk och världsliga system och strukturer och allt som man hämtar in. Det säger Gud, det är värdelöst. Nej, säger man, vi vill rusa fram på hästar, på snabba hästar. Här ska hända saker, här ska det bli förändring, här ska det bli tillväxt och framgång. Hästar, Egyptens hästar vill jag tillägga, står för mänsklig kraft, mänskliga planer. Och vad det Gud sa den gången, mitt folk har så mycket egen kraft fortfarande, så många egna planer. Därför väntar jag tills jag kan vara en nådig. För hästar kan ju ha både positiv och negativ bemärkelse. Egyptens hästar, det står för mänsklig kraft, mänsklig styrka. Slå upp det, alla ord om hästar i gamla testamentet, så blir det väldigt tydligt. Själviska ambitioner. Men ja, förresten, den vita hästen, en av de fyra som vi tog upp igår i inseglen, det handlar ju om villfarelsens makt, som det står med andra testamentet, blir det två. En falsk religion, en falsk världskyrka. Men vi ser också att Jesus kommer, som det bildligt beskrivs i Uppenbarelseboken, jag tror det är kapitel 19, ridande med den himmelska härskaran på en vit häst. Då handlar det om Guds kraft. I den bemärkelsen är det ju Guds kraft. Men så här säger man idag om den organiserade ekumeniken, när man ska vara alla tillsammans. Om vi är många är vi starka. Hör ni? Det är precis som Israels folk resonerar här. Vi går dit för att få hjälp. Då är vi många. Och Gud säger i kapitel 31 i Jesaja, i vers 1. Ve den som drar iväg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar. Därför att de är så många. Och på ryttare, därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels helige och frågar inte efter Herren. Ty egyptierna är människor och inte Gud. Hör här, deras hästar är kött och inte ande. Där har vi det. Köttsliga planer, stora planer, men mänskliga planer har inget värde inför Gud. Så här sa Gud till Zakaria, profeten Zakaria. Profeten Zakaria, son till Berekia, son till Iddo. Kom ihåg det. Zakaria, son till Berekia, son till Iddo. För Zakaria betyder Herren kommer ihåg. Berekia betyder Herren välsignar. Och Iddo betyder vid den bestämda tiden. Herren kommer ihåg, Herren välsignar vid den bestämda tiden. Och så sa han till Zakaria i kapitel 4, vers 6. Detta är Herrens ord till Zerubbabel. Inte genom, ja, nu läser jag från 1917 års översättning. Inte genom någon människa, styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Sebot. Härskarornas Gud betyder ju Sebot. Men ordet för styrka, chayil på hebreiska, kan översättas så här. Då tar vi i sitt sammanhang. Det ska inte ske genom styrka, genom någon armé. Inte genom mänsklig förmåga eller prestation. Effektivitet eller duglighet. Inte genom rikedom eller välstånd. Inte genom tapperhet, mod, dristighet eller mänsklig viljekraft. Inte genom något sånt. Men genom min ande, säger Herren. Och han är mäktig att göra det. Den tredje delen, eller den första delen jag såg, som ju är det som vi ber om och längtar efter, Guds härlighet ibland oss. En väckelse. När många fler, vi ser ju en och en idag komma till tro. Det gör vi säkert här och var. Allesammans, en och en. Och det är vår uppgift att sprida evangeliet. Det är vår stora kallelse. Men vi längtar ju efter att många fler ska komma. En sån där speciell tid när Gud är särskilt nära, som han är, det vi kallar väckelse. En äkta väckelse. Jag tror inte på den här jätteväckelsen som bara blir större och större och större. Det är en annan väckelse. Det är inte det jag tror på. Jag vill göra det klart. Det är inte vad jag tror på. Jag ser inte att det stämmer med vad Gud har sagt. Men jag tror på en äkta väckelse. Om den är särskilt stor, det vet jag inte. Men det gäller bara dem. Det gäller bara de gemenskaper som håller sig till Jesus och till Guds ord. Överlåtna åt honom. Som förtröstar på honom. Och inte försöker åstadkomma något själva. Jag såg Guds härlighet i församlingen. Ordet doxa, jag nämnde kort om det någon dag här. Men det betyder ju, beskriver ära, glans, majestät. Absolut sanning. Det är vad Gud säger. Det finns inget relativt. Det Gud säger är absolut sanning. Oföränderlighet beskriver doxa, härlighet. Gud är oföränderlig. Och det kommer från ordet dokeo, tanke eller åsikt, erkännande. Och det Mose var, det betyder också att känna igen någon för den han verkligen är. Eller som den han verkligen är. Lära känna Gud som han verkligen är, det är Guds härlighet. Och Jesus kom ju för att uppenbara Guds härlighet. Han är Guds härlighet, Jesus, sonen. Och det Mose var, det han ville se Guds härlighet, det var ju som andra ord, låt mig få se dina vägar och lära känna dig som du verkligen är. Det var det Mose var då. Det som är våran bön, tror jag varenda en. Och så svarar Gud, han uppenbarar, jag är Herren, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Vi vet vad det stod om Jesus, full av nåd och sanning. Helig, han beskriver sin helighet, sin nåd och godhet och trofasthet och mildhet. Men också att han ska döma. Han är domens Gud. Han har sista ordet. Och Mose, står det, han reagerar så här. Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. En sån gudsfruktan kom över Mose. Och när vi upplever Guds härlighet, då väcker det all den beundran och ödmjukhet och Guds fruktan i våra liv, i våra hjärtan. Det är vad som händer. Om vi går till det hebreiska ordet för härlighet, kabod, då betyder det också tyngd. Kanske ni har hört förut. Det har med värde att göra. Det är någonting som är tungt, därför att det är så värdefullt. Det betyder också detta ordet härlighet, att få sitt rätta värde. Ni vet att Adam och Eva på grund av syndafallet och alla människor just miste om härligheten från Gud. Man förlorade sitt rätta värde. Och det är Jesus vi får tillbaka vårt rätta värde. Det är hans härlighet. Och vi kan ju läsa om en man i Gamla testamentet i Daniels bok Belsassar. Ni vet, med den här skriften på väggen. För Belsassar, han visste sanningen. Han hade sett det hos sin far, sin pappa. Vad som hände när han inte fruktade himlens Gud. Han visste sanningen, men ändå gav han inte kärleken till sanningen rum. Utan levde i orättfärdighet och grova synder. Och vad stod det på väggen? Du är vägt på en våg, men funnen vara för lätt. Fanns inget värde, fanns ingen tyngd, därför att han hade förkastat sanningen. Men den som älskar sanningen och tillhör Jesus har sitt rätta värde i honom. Det är vad det betyder. Så nu kan vi då fråga, varför ingriper inte Gud? Eller varför har han inte ingripet än i vårt land? Jo, därför att Gud prövar våra hjärtan. Han vill se om vi verkligen hängivna honom. Vill vi hålla oss till honom bara? Vill vi lita på honom bara? Vill vi hålla oss och leva för Jesus? Vill vi gå hans väg? Vill vi gå den smala vägen? Eller vad vill vi? Den prövning när Gud väntar, håller tillbaka för att pröva våra hjärtan. Till och med tillåter många falska profeter, som det står. Han tillåter att de får komma fram. Och det står i 5 Mosebok kapitel 13 och 18. 13 och kapitel 18. Om detta. Och det står att Gud tillåter falska profeter fram. Vill pröva era hjärtan. Om ni verkligen hängivna honom. Så det är en prövning för oss. Så att vi verkligen håller oss till honom. Och därför så för han oss också genom prövningar. För ni vet, det som har värde, som det står guld och silver, det renas genom eld. Och vet ni när det är klart? När guldsmeden eller silversmeden på den här tiden, på den metoderna som man hade då, man renade både silver och guld genom eld. Det var klart när smeden kunde se sin egen spegelbild i guldet eller silvret. Och det var Gud också i våra liv. Han renar oss genom prövningar för att hans spegelbild ska bli synlig i oss. Och det är mycket som vi går igenom var och en som vi inte förstår. Men jag fick en bön en gång när jag kämpade med Gud. I jättejobbig period. Jag förstod ingenting. Jag förstod inte vad det ledde till. Jag förstod inte någonting. Ungefär som Jeremia när han klagar och tyckte att Gud svek honom. Och när Gud talade just de här orden. Om du frambereder metall utan slag ska du få tjäna mig som man. Men så kom en tanke. Och jag förstod efter att det där var den helige ande. Och han gav mig bönen. Ben så här. Jesus, låt det här föra mig närmare dig. Och den bönen brukar jag be. I situationer när jag inte förstår. Eller när det är jobbigt. Och jag fattar inte vad det här känner till. Och jag vet inte. Jag förstår ingenting just nu. Men då brukar jag be. Okej, Jesus, jag vet inte vad det här är meningen med detta, eller varför det här händer, eller varför du tillåter detta, men låt det här föra mig närmare dig. För på det sättet känner jag, då kan jag lämna frågorna. Jag måste inte ha svar på allt, men att det får ske det som Gud vill, och det är att vi kommer närmare honom genom allt. Jag ska avsluta här. Tiden går iväg. Men det står också i det här kapitlet, för många säger, okej, står det verkligen någonting om väckelse om detta i Bibeln i andens tid? Det står om ett stort avfall. Ja, det gör det. Men vi ska ha klart för oss att såna här särskilda väckelsetider eller besökelsetider, det har ju pågått från apostlärningarna 2, från den tiden. Här och där, i olika länder, i fattiga länder, i Kina. Och där man har lidit som mest, där har väckelserna varit som störst. Där det är mest förföljelse, där har de största skördarna kommit. Och så fortsätter det. Men jag tror också att vi här i Sverige ska få uppleva en äkta väckelse. Och det står ju här också i Jesaja 30. Och läs gärna både 30, detta kapitlet och hela kapitlen före och efter. Och se exakt det vi ser idag. För där finns också löften. Och det står i Jesaja 29 och 23. Jag tror att det är den sista versen, vers 24. De som gott vill se anden ska få förstånd. De missnöjda ska ta emot undervisning. Och det står också beskrivet i Jesaja 30 här. Om de som vänder tillbaka till Herren. Om du viker av, vare sig åt höger eller åt vänster, ska dina öron höra detta och ord ljuda bakom dig. Här är vägen, vandra på den. Det är den heliga andes röst. Och det är också de röster som man vill använda oss att vara. Peka på vägen. Här är vägen. Både för den som är på villovägar. För den som inte är frälst. För alla som Gud leder oss till. Här är vägen. Vandra på den. Här är han. Jesus Kristus, frälsaren. Håll dig till honom. Och det finns mer i det här kapitlet om löften. Där de som håller på med avguderi och det som är falskt, falsk andlighet, kommer att kasta sina avgudar och vända sig till Herren. Och jag tror att det också gäller oss. Så låt oss hålla oss till Jesus Kristus, till Guds ord. Och vi ska få se också de löften som inte har gått i fullbordan än. Att de som väntar efter Herren, håller sig till honom, ska få se, du ska få se varje ord som han har talat gå i uppfyllelse i Guds tid. Amen. Tack Jesus för dina löften och tack för ditt ord. Tack att du har en väg genom den här tiden vi lever i för oss var och en. Tack att vi får ha varandra Jesus. Tack att vi får vara syskon i dig och få tillhöra dig och få vara tillsammans en sån här helg. Och nu tackar jag dig Herre att du är med oss var och en, bevarar oss och leder oss precis där vi bor, där vi lever och där du har ställt oss. Tack för din nåd och välsignelse över oss alla. I Jesu namn. Amen.